Du lyssnar på Okuvliga kvinnors klubb av Catherine Stockett i översättning av Åsa Brolin, uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Till min vackra, underbara mamma, Ruth Elliot Stockett. Prolog, Birdie, september 1933. Butiken Downtown Drugstore hade en dörrklocka som sa kling när man öppnade. Oxfords apotek hade två pinglor på dörren och lät snarare pling plong. Men Gathright Reed Drug Company hade ett band av mässingsklockor på handtaget som när det vreds om fick bjällrorna att utbrista: någon kommer in i butiken så vänd dig om och kolla vem det är nu på en gång. Och om man gjorde det såg man mig. Vid kassan precis innanför dörren, till höger av mig, stod en storvuxen kvinna och köpte något. Prip, den mest nyfikna av min syster Frances många bekanta. Hennes blonda parsfrisyr studsade snarare från vänster till höger än upp och ner denna fuktiga septembermorgon. Birdie, det var ett tag sedan, sa hon och betalade för ett par strumpbyxor i viskos. Troligen i storlek extra vetgirig. Hej Prip, sa jag och gick rakt förbi henne. Jag gick längst in i butiken, ställde mig bakom den hylla som påminde mest om en människas omfång och tog upp det som låg närmast. Det var en burk med brylkräm för män. Jag höll den nära ansiktet i hopp om att det skulle hindra folk från att prata med mig. Varför i hela friden måste jag göra det här? Och dessutom är butiken mitt på torget, trots att alla andra flickor åker till andra sidan stan för att köpa sänglinne eller skivor med svarta artister. Innerst inne visste jag mycket väl varför. Därför att ingen skulle tro det om mig. Jag var Birdie Calhoun, 24 år gammal, kyrklig och med ovanligt liten haka. Snäll mot både djur och människor. Jag gjorde helt enkelt inte såna här saker. Jag menar bara, sa Prip framme vid kassan, att det är orättvist att ni tar 35 cent för min storlek när de vanliga bara kostar 30. Det klickade när hon la upp sina mynt framför damen på andra sidan disken. Men det krävs ju dubbelt så mycket viskos, sa damen. Man skulle kunna säga att det är rena fyntpriset med tanke på vad du får. Jag stod kvar bakom hyllan och väntade på att Prip skulle gå. Och inte bara hon, utan även en finnig kille som stod och bläddrade i en bok vid bibliotekshyllan. Alla väggar i butiken var täckta av hyllor med produkter och färgstarka lådor och burkar, med skyltar som förklarade vad de kunde göra för en. För den som vill se ut som en filmstjärna. För den som har eksem. För kräsna män som går på college. Men ingen med texten för den ogifta kvinnan som inte har någon som helst lust att vara här. Var fanns den? Mässingsklockorna klirrade och jag lutade mig åt sidan för att se. Pojken vid låneböckerna hade gått därifrån. En klar, en kvar. Prip hängde sin gula handväska över axeln där hon stod vid disken och jag höll andan. Men istället för att gå ut började hon se sig om. Troligen efter mig, så jag ställde ifrån med brylkrämen. Det fanns ingen rimlig anledning för mig att hålla i den. Där är du ju, sa Prip. Hon låg överlägset med stängd mun. Vad jag än sa nu, skulle hon upprepa det för andra. Jag såg att ni missade gudstjänsten i söndags allihop. Era platser där framme var tomma. Och Frances har inte gjort tillräckligt många volontärtimmar. Och en sak ska du veta, och det är att Garnett Pittman inte alls är nöjd. För Frances borde meddela oss i god tid. Hon var bortrest. Frances och Mrs. Tart är ute och reser. Prip pratade alltid en enda lång mening och det gällde att tränga sig in i samtalet när man fick en chans. De åkte ner till Jackson för att besöka en familj där. Prip fnös till och såg i det närmaste förolämpad ut. Jasså. Till mig sa hon minsann inget om någon.